Den åker lite, min mick. Ja, ska du börja med att sörpla då? Kaffesörpla. Idag dricker jag mitt 11 kaffe med min äldsta dotter, Ellen Marlen. Just jag tycker egentligen att du borde kalla dig för Ellen Marlen.
Ja, jag tänkte precis, varför säger man aldrig det?
Nej.
Det gör man inte.
Nej. Men det är väldigt fint.
Det är fint. Ellen jag Marlen. Tänker inte på att jag heter det.
Nej.
Det känns som att Ellen Marlen inte liksom tillhör mig.
Nej.
För att det är ett mellannamn.
Mm. Men Ellen Marlen med bindestreck.
Mm.
Mm. Fundera på det.
Ner på det.
31 år gammal.
Ja, det är jag.
Vi ska presentera dig lite mer. Men vi tar klassiken först. Hur har morgonen börjat?
Den har börjat annorlunda. Får man ändå säga nu.
Numera är det nya numera tider.
Numera är det nya tider. Jag är ju nu en skolförälder.
Mm.
Det låter som ett skämt. Men det är jag. Så... jag väckte, eller sonen vaknade. Jag hade sett klockan tidigt och han vaknade efter en stund och vi... Det är så mysigt. Jag ligger i en famn, mamma. Mm. Så låg vi där och snicksnackade. Och sen gick jag upp och gjorde våran standardfrukost numera som är smoothie och macka. Sen kom du.
Sen kom jag.
Ja, det var roligt.
Och då kom jag och knackade på för att jag hade plockat äpplen på min morgonpromenad.
Mm. Idyllen här på Bromstadgård, så att säga.
Idyllen på Bromstadgård. Och då blev jag bjuden på grön smoothie. Hej mormor, vill du äta, dricka smoothie med oss?
Ja.
Och det ville jag såklart. Och nu har han ju börjat förskoleklass. Otroligt ja, det, viktigt. Man får inte säga, jag har ju sagt förskola flera gånger.
Ja, det är ju inte det. Alltså,
nej.
Förskola är ju det han har gått. Det är det de går till att de är 6 år.
Ja, men precis.
Och man märker ju... Alltså, när man själv började i motsvarigheten så var man i 7 år. Men de börjar ju 1 år tidigare numera. Så att det är ju liksom en skoldag.
Mm.
Det är liksom det är lektioner och det är raster. Mm. Och blandat med mycket
matsal,
lek såklart.
Men,
Så han liksom...
Nu är han stor.
Ja.
Eller i alla fall större.
Större.
Mm. Mm. Hur går det då?
Det går jättebra. Han har gått 1 vecka och 1 dag. Så förra veckan var jag med ett par dagar. Så att han fick känna sig varm i kläderna. Och det var bra.
Mm.
För då får man också se själv.
Ja.
Alltså, jag pratade med en förälder om det faktiskt igår. Fördelen med att vara med några dagar.
Var det fler föräldrar som var med?
Nej, det var bara jag.
Det var bara du av 26 barn.
Ja.
Det är också lite märkligt, kan jag
tycka.
Lite
märkligt. Jag vet att vissa skolor faktiskt inte tillåter ens att föräldrar är med, vilket
nej.
Är väldigt konstigt för att de är bara 6 år.
Ja.
De är inte stora.
Det är en helt ny värld,
helt
nya
ny
kompisar,
värld.
Nya lärare, nya...
Men där han går så får man jättegärna vara med. Det stod i ett liksom infobrev att då säger vi hej då till alla föräldrar, men jag pratade och sa att jag vill vara med några dagar.
Ja.
För hans skull och också för att se själv.
Ja.
Han har gått
nu.
Ja, det är gräsklippare. Den har börjat låta så. Gräsklippare.
Är det våra gräsklippare
ja,
som låter så?
Ja, jag hörde.
Oj, då kanske du ska gå och pausa.
Ja, jag tror det.
Jag trodde att det var någon traktor som körde förbi. Nej, men kära någon vad det låter. Vi har en sån här robotgräsklippare. Som tydligen börjar ge hals. Jag tycker ju ändå inte om det där ljudet. Din far, han älskar ju när den där kör runt på gräsmattan. Men jag pausar den så ofta jag bara kan. Du trycker på parkering. Får vi se då. Ibland fattar den inte att den ska parkera.
Det är något som sitter fast, tror jag.
Ja, men då får vi hoppas att den parkerar nu. så kör vi. Men det brukar ta en stund innan den hittar hem.
Nej, men som sagt, det var väldigt bra i alla fall att vara med några dagar. Och för att han har gått på en liten förskola med bara 6 barn i hans grupp. Och då att gå från 6 barn till 26 barn. Mm. Det är klart att det är en omställning. Mm. Och vi satt i matsalen en dag. Det var så gulligt. Det var en pojke som frågade. Han tittade med stora ögon på Alessio länge. Varför är din mamma med dig? Så tänkte jag, nu ska jag inte svara. Utan nu får vi se vad Alessio han svarar själv. Ja. Och han tittar på mig lite liksom. Och jag bara ler mot honom typ. För att jag är ny här. Jag har aldrig varit här förut. Jag måste få känna mig trygg. Det är som 6 år att han kan säga de orden.
Ja, verkligen.
Och då säger pojken, om man ser på honom att han tänker länge, men det har ju gått 3 dagar. Ja, men det är inte länge, säger Alessio då.
Han har fattat det där.
Ja, för att det var ju också faktiskt en grej som han var lite så här, mamma, de kommer reta mig.
För att du var med.
För att jag var med. Mm. Men det är det ingen som har gjort. Nej. Utan snarare att de själva vill ha sina föräldrar där.
Ja. Och du tog ju en extra semestervecka för att kunna...
Ja, faktiskt. Wow. Men det kändes också, som sagt... jag pratade då med en förälder igår morse. Som frågade hur det hade gått och lite sådär. Och jag sa att det har gått jättebra. Men det är också skönt för egen del att veta vad de gör på dagarna.
Ja, verkligen.
För jag vill inte bara lämna mitt barn. Och jag har ingen aning om vad... För han kan ju inte återge riktigt.
Nej.
Han vill ju inte alltid det. Men att få se vad han gör på dagarna, vart han är... Vart han äter, vart han går på toa.
Ja, visst.
Personligen tycker jag att det är jätteviktigt.
Ja. Utan att nämna vad skolan heter så är det ju en supermys. Även om den är väldigt större än förskolan såklart så är det ju en liten byskola.
Mm, det är det.
Där de lagar maten på plats. Och...
Ja, precis. Och jag tänkte ju först när han bytte att hjälten är så stor. För det är ju från förskoleklass till 6:an. Mm. Så de är ju 150 barn. Mm. Men det är ändå lite till sammanhanget. Ja. Och den är otroligt bara så här, den är bara alltså det är så här gammal skola på något vis. Mm. Den liksom den känslan och otroligt bra lärare. Jättebra liksom pedagoger, jättetrevligt och man märker att det är ordning och reda med att man är snälla mot varandra och så. När de leker med varandra så mycket,
ja,
alla
åldrar.
Så att väldigt glad.
Och hon är lite äldre, hon som är hans klass.
Ja.
Säger man fröken nu?
Ja, jag frågade henne, för det var något barn som när jag sa till Alessio, gå och prata med fröken. Så, man får inte säga fröken, man säger pedagog. Och då frågade jag henne, vad vill du att vi ska kalla dig? Det går bra att vara som fröken eller Jeanette. Eller.
Ja, fantastiskt. Och sen har du också börjat efter en lång sommar.
Mm, det blev en lång sommar, 6 veckor var jag ledig.
Ja.
Så jag hade ju egentligen, jag var lite osäker på hur du skulle börja efter sommaren. Om jag skulle, eller efter semestern, om jag skulle börja plugga. Eller om jag skulle gå tillbaka och jobba. För jag sökte faktiskt en utbildning som heter djursjukskötare. Som är väldigt svår att komma in på, visar sig. Och jag är reserv fortfarande. Men jag har landat i att det var helt rätt.
Ja, får bli nästa år.
Ja, annars hade man liksom pang på och börjat plugga nu samtidigt som sonen börjar skola. Och nej. Så att jag har börjat jobba. I lördags.
Så, och jag vet ju att det är väldigt många nya lyssnare. Det finns ju flera avsnitt där du är med. Både där ni är med som syskon. Och vi har poddat med farmor och mormor, du och jag. Så det här är kanske 5:e, 6:e avsnittet som du är med i. Nej, mer.
Ja,
med syskon i alla fall. Ja. Så jag tänker bara att berätta om din... fantastiska arbetsplats för den som inte har en aning vad du gör.
Ja, wow, vilket ställe. Innan jag berättar så måste jag ändå bara säga, jag tänkte på det och jag sa det till dig också häromdagen att jag har bakåt i mitt liv haft ganska lätt för att känna ångest och oro.
Det ska vi prata mer om.
Ja, absolut. Men det här är ju första gången. Förutom när jag drev eget som jag inte känner det. Utan som jag längtar tillbaka till mitt jobb. Så att jag jobbar på en hästklinik som heter Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Och jag jobbar på främst vår vårdavdelning där som djurvårdare. Och i folkmun är väl det veterinärassistent. Så att jag assisterar veterinärerna i det de behöver. Och medicinerar hästarna. ge lugnande om det behövs. Och får även lägga så här långa läskiga kanyler och sådana spännande saker.
Och igår kväll såg jag att du var inne hos grannen och la om något ben.
Precis.
Inte fått på grannen, grannar. Men på hästen.
Nej, jag har fått nya grannar. Hästen hade gjort sig illa lite. Nej, men så det är verkligen otroligt kul och givande. Och man får lära sig något nytt varje dag. Och det är faktiskt ett drömjobb, verkligen. Jag har ju tänkt veterinär och sådär tidigare. Men ja, vi får se vad det blir. Jag trivs väldigt bra, nu i alla fall.
Vilken är den mest intensiva perioden på en djur- eller en hästklinik?
Ja, men det måste ändå vara födelsesäsongen. Och den börjar ju oftast i, ja, den kan börja i mars redan. Och det betyder alltså när fölen föds helt enkelt. Eller inte kan födas när de fastnar.
Ja, just det.
I sina mammor.
Ja, ja. Så från mars till?
Jag skulle säga mars till juli, augusti kanske. Är det, ja, juli är det som, då kan det vara väldigt mycket att göra. Då är det ju föl i varannan box.
Och varför kommer de in?
Det är väldigt olika. Dels för att de är födda alldeles för tidigt. Och inte har liksom deras basala funktioner finns inte. De liksom, organen är inte utvecklade. Som precis som neonatala liksom barn så är det neonatala föl. Som vi får vårda. Och då kräver ju de liksom syregas och kanske mat, sån matning och så. Det kan vara det. Det kan också vara att de föds med fel benställningar. Så att de går på sina knän istället för sina hovar till exempel.
Aha.
Eller de kanske har fått feber eller diarré. Eller, ja, de är inte friska helt enkelt. Eller att mamman är sjuk. Kan det också vara i vissa fall.
Så du kan ju komma hem ibland och så har du suttit i en, med ett föl i en box i 8 timmar.
Ja, det var i och för sig i början. Nu är det ju, man har fölvakter till det. Så det gjorde jag mycket i början.
Innan du kunde så
innan
mycket.
Innan jag kunde mer. Ja, exakt. Så då är man fölvakt och då får man sitta. Och det kan vara vissa föl som inte får resa sig till exempel. För att deras ben inte är färdigutvecklade och då behöver de ligga ner. Och då ska man sitta och se till att de inte reser sig. Men nu är det ju mer liksom omvårdnad och hjälpa till med. Ja, och så här. Men sen är det också, alltså vi går också in mot en, när hästarna kommer in från bete till exempel, som det är nu den här perioden när de börjar ställas in, får de väldigt lätt koliker. Också mot vintern till när de dricker sämre koliker. Så att jag skulle ändå säga att så här, fölsäsongen är absolut den största och mest liksom, intensiva perioden på jobbet, men vi står också inför liksom, väderbyte och sånt som också spelar in.
Ah, just det.
Sen när de börjar bli broddade, att de får mycket sårskador och så.
Mm. Ja. Vad är det bästa med ditt jobb?
Oj, det är svårt att välja bara en grej, men alltså jag älskar ju verkligen, jag har alltid älskat kliniker. Alltså typ lukten på en klinik. Jag bara så, det kände jag också i lördags. Jag bara, du vet.
Nu är jag tillbaka.
Nej, men jag tror att det är blandningen av liksom, dels hästar såklart som jag älskar. Men också liksom omvårdnaden, djursjukvården, jobba med människorna. Det akuta är jättekul. Även om det är hemskt när hästar kommer in och är väldigt dåliga. Så är det, för oss är det ju spännande. När saker och ting ska gå fort liksom, och det är skarpt läge. Jag gillar ju också biten, det här blir inte ett svar, men jag gillar ju verkligen biten när man får hjälpa människor.
Ja, för jag tänkte säga att det är ju, jag tänker i mitt huvud att när man jobbar på en hästklinik eller en djurklinik överhuvudtaget så jobbar man med djur, punkt slut. Men så är det ju verkligen inte.
Nej, absolut inte. Det är väldigt mycket kundkontakt och djurägarkontakt. Veterinärerna har ju såklart den stora kontakten. Men till exempel så sker det ju tyvärr titt som tätt att vi behöver ta bort hästar ganska snabbt. Att de kommer in med en häst som är väldigt, väldigt sjuk och de klarar sig inte. Vi måste ta bort dem. Och det är ju en väldig chock för hästägare och djurägare överlag. Liksom, eller personer som kommer in, att det är ju deras bästa vän som dör inom några minuter. Och jag sporras lite av den situationen, man får säga så. Att jag tycker väldigt mycket om att ta hand om dem i det läget. För det är inte så lätt liksom, när man ska vara professionell. Samtidigt som man ska vara omhändertagande. Vart går gränsen? Kan jag krama den här personen? Mm. Nu är den, står den och gråter. Vill de ha privacy? Alltså, men jag har märkt att de vill ha mer stöttning än vad de visar.
Ja.
Så ofta lägger jag en hand på axeln eller faktiskt ger vissa en kram. Och jag förstår att det är jättejobbigt. Liksom. Och då, då blir man glad när man får responsen efteråt. Att tack för att du... För att ni var så fina. Tack för att ni... Alltså ibland får vi ju liksom tårta eller du vet, blommor skickade. Så här, tack för att ni fanns där i den här stunden. Och, ja, det är väldigt fint.
Ja, för jag tänker att det är ju många, eller alla tänker jag som har djur. Det är ju otroligt nära för en. Det är ju som en familjemedlem.
Absolut, verkligen. Och som sagt, just den chocken som blir. För det är ju det som vi är med i. Alltså det är klart att det är planerade avlivningar också, men... Men chocken som blir när det blir så akut, som det ju blir hos oss eftersom att det är en akutmottagning. Så den tycker jag är... Det märker man att det inte alla kollegor som klarar av det. För att man behöver ju ändå känna av liksom, och kunna känna, läsa människor. Och det är väl något som jag är bra på. Liksom.
Ja, men verkligen. Och det har vi ju pratat om förut. Men jag kunde ju tycka lite grann sådär när du började prata om att du ville välja den här linjen och jobba med hästar då specifikt, att waste av en stor gåva som du har är just att ta människor.
Mm.
Så jag hade kanske tänkt i mitt stilla sinne liksom att du kommer jobba som socionom. Eller, men det är ju som sagt en väldigt stor del som är mänsklig kontakt.
Men sen kan jag, alltså nu har jag jobbat där i 2,5 år. Jag kan ändå se att det finns liksom jag vill skapa utrymme i framtiden i mitt liv att göra mer för människor. För ibland så kan jag ärligt känna lite så här när jag går till jobbet att så här, jag älskar det. Och det är jättefint att få göra det vi har pratat om. Men jag kan ibland känna så här, inte att det är meningslöst, men jag vill göra mer. Alltså mer för utsatta människor. Och brinner ju väldigt mycket för personer med särskilda behov och så.
Och du har ju under många år, nu har du inte gjort det på ett tag, men pratat om att ha någon slags verksamhet där hästar får ingå. Där hästarna kan vara ett redskap i.
Absolut.
Detta för oss osökt in på dagens ämne som ju inte är hästar i första hand. Utan för att använda ett slitet uttryck eller slitet ord idag. Psykisk ohälsa.
Mm.
Och det är ju ett ämne som ligger dig väldigt varmt om hjärtat.
Mm.
Vi ska prata om hur det är att få en diagnos som vuxen.
Mm.
Hur det förändrar. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle, och det här vet inte du om. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en inspelning som du och jag gjorde. Ett 11-kaffe som vi aldrig sände, som vi spelade in för ganska precis ett halvår sedan.
Mm.
Så vi tar och gör det.
Mm.
När jag sitter baka på... hur du var som barn, så minns jag världens gladaste unge. Du var väldigt sprallig och orädd. Du älskade att ta plats.
Mm.
Du tyckte om att stå i centrum. Du var inte blyg, utan du liksom, det var som att du slog ut med armarna. Hej världen, här har ni mig.
Ja,
känner du igen dig i den beskrivningen?
Ja, absolut. Med en viss liksom...
Ja, vi ska komma till det. Men för mig då så var det bara positivt. Och du var ju fantastisk, eller är fantastisk. Och eftersom du ju också, precis som jag, är uppvuxen i frikyrkan, så var det ju mycket barnkörer och dansgrupper.
Mm.
Och det var ju du och din kompis Niklas som snodde hela föreställningen jämt.
Särskilt alla andra barn.
Ja. För att det var så naturligt, om vi pratar om dig då. Det var en sån självklarhet, och du älskade att stå där och sjunga och dansa och ta plats och synas. Och du tog liksom den självklara mittpunkten på något sätt.
Mm.
Men när vi har pratat om det här i vuxen ålder, du och jag, eller när vi har pratat i familjen, så har ju du uttryckt att du kände dig annorlunda på ett negativt sätt.
Mm.
Kan du beskriva hur?
Det var inte så mycket i stunden, utan mer efter. I efterhand liksom. Att jag... kunde reflektera över varför jag gjorde saker och ting. Eller varför jag sa vissa saker. Eller varför jag tog mycket plats liksom, när inte andra gjorde det.
Har du något sånt där liksom minne, specifikt minne där du började känna att som du uttrycker det då, att du var annorlunda och att det kanske inte bara var bra?
Mm. Ja, jag minns ju, den har vi pratat om många gånger, när vi var hemma hos våra vänner och jag säger till honom att han borde, mannen då i familjen, borde söka till Viktväktarna, ta hjälp om honom, för att han var ganska, ja, lite större. Och vad på frun säger att så där säger man faktiskt inte. Och då kom jag ihåg att jag skämdes otroligt mycket och förstod att nej, så säger man inte. Men det var inget som jag tänkte på alls, utan det bara kom. Så det är nog första gången jag minns det liksom tydligt. Att oj, det här var inte bra och så här gör man inte liksom.
Är det den känslan du menar när du säger i efterhand att du har känt dig annorlunda på ett negativt sätt? Är det då när du har sagt eller uttryckt saker som du känner i rummet att det här skulle jag inte ha sagt?
Mm. Mycket det är det ju. Absolut. Och sen också, jag kan inte säga att jag har reflekterat över det så mycket som barn. Utan mer liksom som tonåring, att jag inte riktigt på grund av det liksom inte funkar riktigt socialt med jämnåriga till exempel. Att jag hade svårt att behålla kompisar, speciellt i tonåren, speciellt på gymnasiet. För att jag kunde säga saker som jag i efterhand ångrade väldigt mycket. Och som lät kanske negativt eller elakt eller så. Men som jag inte alls menade som det och som jag inte riktigt kunde styra över. Utan det bara kom liksom.
Mm.
Och att det var otroligt jobbigt att känna det. Och också inse att jag fungerar annorlunda mot vad de här gör. Och jag kan inte riktigt läsa av situationerna som de kan. Och svårt att tolka liksom vännerna.
Mm.
Att de säger en sak men de ser ut på ett helt annat sätt. Ja. Och det går inte ihop för mig liksom.
Nej.
Varför säger du att du mår bra när du ser ut som att du håller på att avlida ungefär?
Ja.
Det har varit jättesvårt för mig att respondera på. Och då har jag nästan kunnat bli liksom för på mina vänner. Att vad är det liksom? Och de är så här, nej det är ingenting. Och till slut så går det i clinch liksom, för att jag inte ger mig. För att det stämmer inte ihop med vad jag ser liksom.
Nej. Och idag vet vi ju båda två att det handlar om en impulskontroll som du inte riktigt behärskar eller har behärskat. Och, men när jag ser tillbaka så vet jag ju att det var tillfällen som det är som du berättar om nu när vi var hos de här vännerna.
Mm.
Och andra tillfällen när jag kunde sitta och vara lite orolig för, kommer hon att säga någonting nu? Och det handlade ju och handlar ju ofta om att uttrycka och säga saker som omgivningen tänker.
Mm,
så det var ju ofta saker som jag hade tänkt.
Ja.
Men du hade inte gränsen då, impulskontrollen att hålla inom dig, utan det bara kom ut.
Ja, verkligen.
Så Ellen, vad tänker du kring det du beskriver om dig själv då för ett halvår sedan?
Jag blir på ett sätt lite ledsen eller känner en sorg för den här lilla tjejen.
Mm.
Även fast så här, ni har ju varit fantastiska föräldrar, det är liksom det är ingen snack om saken, men ingen förstod ju.
Nej.
Liksom, inte minst jag själv. Och jag tycker jag tycker nog lite synd om den tjejen. För att jag slog ner otroligt mycket på mig själv. Och började successivt, ju äldre jag blir, liksom skämmas för mig själv och vara ganska hård mot mig själv. För att jag fungerade annorlunda liksom. Och fick lite svårigheter i kontakten med andra barn och så.
Mm. Vi ska ju prata mer om den professionella hjälp som lilla Ellen faktiskt har fått. För jag kan ju också känna en sorg när vi pratar om det.
Mm.
Att vi inte såg och förstod då.
Nej. Men man hade ju inte den kunskapen.
Nej, precis. Idag pratar man ju öppet om NPF på ett helt annat sätt än vad man gjorde då.
Mm.
Så absolut. Men om du ser tillbaka på... ta med oss lite grann på resan.
Wow. Alltså jag tänkte faktiskt på det innan vi spelade in nu. Att det känns som att jag har levt ett liv som har varit liksom ett helt liv på typ 30 år. Uh-huh. Alltså det känns som att jag har varit med om så sjukt mycket.
Och jag tänker att det får landa i, vad ska jag säga, det stora... Du hade ju alltså du brakade ju igenom rejält i november, är det 3 år sedan. Mm. Och det ska vi prata om, vad som hände då och vad som har hänt efter det. Men om du tar oss på resan fram dit.
Ja, nej men jag tänker då, nej men, som sagt, vi pratade lite kring hur jag var som barn fram till att jag var 10 år. Väldigt glad och öppen och liksom så. När jag var 10 år så började jag ju en ballettskola. Som ni såg i någon tidning, tror jag, eller något.
Och inte bara en ballettskola, det var ju...
The ballettskola.
The svenska kungliga...
Svenska ballettskolan.
Ja, kungliga svenska ballettskolan.
Exakt, och det var väldigt... Det var ju otroligt att jag kom in. Det var intagningsprov och det var liksom...
Ja. Ja, och du var ju... Det som var roligt var... Alltså det var ju flera... Jag tror att det var 800 sökande. Så det var ju jättemånga. Mm. Men du var hela tiden säker på att när jag kommer in... Det var liksom inte... Sen kan man ju prata om den processen. Alltså hur det gick till när man sökte. Ja, det var det ju hårt.
Ja, det är ju ett helt avsnitt. Men nej, det är hårt, verkligen. Det är liksom gallringar och man går vidare från prov till prov. Liksom.
Ja, för det var ju... En hel veckas intagningsprov. Mm. Och efter varje kväll så fick alla ett brunt kuvert i den här stora foajén.
Oh.
Och antingen så började man skutta för att man hade gått vidare till nästa dag. Eller så bröt man ihop.
Så sjukt, jag tänker efter.
Då var alltså, inte ens 10 år gamla.
Nej, så gör man ju inte mot barn.
Nej. Alltså, jag undrar om det fortfarande går till så. Men det var en parentes.
Ja. Nej, men precis, det började ju där. Och jag minns tillbaka på den här veckan som... Alltså otroligt, jag älskade det. Alltså jag bara så här, jag vet inte ens om jag var nervös, ärligt talat.
Nej,
det
tror jag inte att du var.
Och det var liksom, man skulle stå och blunda på scenen där och dansa. Och det var bara, Och jag hade ju inte dansat ballett ett steg liksom. Men jag älskade ju att dansa och hade väl liksom utstrålningen och... Jag tror att det var det som fick mig att komma in för att jag...
De såg din passion.
Ja, exakt. Jag har inte längden. Alltså man behöver vara lång för att vara ballettdansare. Man måste ha liksom högt fotvalv. Jag är kort, jag har platta fötter.
Jo, men för det kommer jag ihåg att de pratade om. Att det var bara det här minuset med dina fötter. Ja. Att det var egentligen inte några perfekta ballettfötter.
Nej. Och det är ju sanningen. Alltså det anatomiskt så är det inte lätt att stå på tåskor när man har platta fötter.
Nej.
Det är mer slitsamt och skadligt. Nej, men så att jag börjar där och... kan egentligen inte minnas starten mer än att det är liksom häftigt och roligt och sådär. Men sen tror jag att det börjar liksom komma ikapp mig dels dels att vara ifrån er så mycket. Är nog svårt för vilken 10-åring som helst, men speciellt för en 10-åring som hör och ser allt, som tar in allt som händer i sin omgivning. Det är sjukt när vi tänker efter att jag åkte själv fram och tillbaka till Stockholm varje dag.
Pendeltåg
från Märsta ensam. Ett år hade jag ju morbror Manne med mig som gick i bibelskola.
Ja,
jag vet inte om det var ettan eller liksom trean, fyran eller femman eller vad det var. Första eller andra året skulle jag säga. Men där någonstans så börjar jag ju, har jag ju förstått nu i efterhand med terapi att jag utvecklade en panikångest där. Så av att bli separationen från er egentligen och att vara borta från er så länge. Så jag började ju kräkas en hel del på tågen. Och jag minns, ja det blir lite detaljer, men jag minns bland annat en gång när jag Jag är rädd och orolig och känner verkligen stark ångest. Riktig ångest. Och kräks, för det är ofta så barn uttrycker rädsla. Genom att kissa på sig eller kräkas. Så jag gör det bara rätt ut på en kvinna där. Som blir helt så här, har du ingen mamma? Har du ingen förälder? Vart är din mamma? Så hon hjälper mig där och ger mig en liten nyckelring på sin liksom. En liten nalle som jag har med mig. Och jag minns att den gav mig styrka och hopp och sådär. Alltså de tre, jag gick där 3 år. De var otroligt tuffa. Och väldigt jobbiga. Och har gjort att jag har behövt liksom ta hjälp i terapi. Men samtidigt har det format mig otroligt mycket till den jag är idag. Det är ju inte 3 år som jag hade velat vara utan nu när jag ser tillbaka. Och vi har ju också pratat om det i efterhand. Att ni pratade med skolan. Så här, ska det vara så här? Ska hon vara så här ledsen? Liksom? Men att ni, och det minns ju inte jag själv. Att ni säger att jag ville verkligen.
Ja.
Jag ville inte sluta.
Nej, precis. Det var någon slags dubbel känsla där.
Och det har vi väl också, det har jag också pratat, för jag har ju känt mig arg på er. Och också så här, men det kan inte en 10-åring eller 11-åring bestämma. Det är liksom, det är förälderns ansvar att så här, oj, du mår inte bra. För jag minns också så här, pappa liksom mådde ju så dåligt när han skulle lämna mig. Jag var ledsen och han liksom stack åt mig 100 kronor och sa, köp dig något, liksom. Så att det är ju, men det har vi ju liksom, det är ju på något sätt förlåtet, men det har... Ärligt så har det varit jättejobbigt.
Och det var där den här ångesten började?
Ja,
liksom
där började ångesten på riktigt. Och det fattade inte jag då.
Nej.
Sen när man tar det vidare, liksom börjar högstadiet på en skola i Märsta. Och som alla tonåringar liksom, försöker hitta sig själva, sin identitet. Jag blev liksom den coola emon som hade liksom... jag minns att jag gömde mig väldigt mycket bakom min coola frisyr. För att jag var inte så cool på insidan, men jag var ganska populär.
Och det var det ju verkligen. Uh-huh. Och det har du alltid varit. Ja. Alltså inom skolan.
Ja. Men fortfarande brottas med den här självbilden. Och att inte räcka till, att vara hård mot sig själv, att inte vara nöjd. Att känna ångest för olika saker. Träffade min första pojkvän där. Vilket också blir ganska så här, struligt. Mår inte bra liksom. Börjar skada mig själv. Jag minns liksom att jag... skadar mig själv. Slår huvudet i väggen och andra saker. Och vuxna reagerar i kyrkan och frågar liksom, vad är det som har hänt. Och jag hittar på lögner och säger att jag har kommit åt någon liksom... Ja, skadat mig på något då. Ramlar i trappen för att jag svimmar. Men egentligen så vill jag bara att någon ska se mig och höra mig. Och se att jag inte mår bra. Och jag vet inte om vi pratar någonting hemma. Jag vet inte om det är någonting som ni märker av. Att jag inte mår bra. Liksom.
Jo, absolut. Det gjorde vi ju. Men vi kopplade ju inte det till att du hade kunnat få hjälp.
Nej.
Alltså,
nej.
Som du fick sen, som vuxen.
Nej, precis. Ja, jag började gymnasiet. Har ju fortfarande liksom svårt, kan jag se nu efterhand, med vänner.
Ja, för det var det jag tänkte säga. Att som en röd tråd genom det här var ju den sociala biten.
Mm. Att jag liksom... och det kan jag fortfarande brottas med. Men folk tycker att jag är väldigt social. Vilket jag är, men jag har också kan fortfarande ha svårt att respondera till det som jag läser av. För det, jag tror inte att det har att göra med att jag läser av fel. Alltså jag har nog ganska svårt, eller ganska lätt snarare, att läsa av människor. Men jag har svårt att respondera på det jag läser av. Om en person vill vara i fred till exempel. Jag märker att nu vill inte den prata med mig för att den gör andra saker. Då har jag bakåt haft svårt att lämna den i fred och gå därifrån. Eller jag ser någon som är ledsen. En kompis som är ledsen. Och det syns jättetydligt i dens ansikte. Och jag frågar vad det är och den säger att det är ingenting. Då har jag inte kunnat låta den personen vara. Utan för att jag bara vill hjälpa. För att jag vill finnas där. För att jag vill stötta. Och nästan blir liksom jobbigt på. Och inte ge mig för att så här, det jag ser stämmer inte överens med det personen säger.
Nej, för det var det jag tänkte. Och det är väl framförallt det har handlat om. Att
gentemot kompisar, ja.
Ja.
Mm. Verkligen.
Att du ser hur det är egentligen. Mm. Men du får inte den responsen.
Nej. Och också bara så här, liksom, det är väl många som tonåringar som strugglar med det. Men så här, avundsjuka, svartsjuka, liksom, att känna att man vill... Jag vill också ha den där hästen eller också ha det där. Och jag har inte det. Och istället för att vara glad för den så har man varit elak. Liksom. Det har varit svårt med kompisar. Även om jag liksom har haft vänner så har jag nog inte riktigt haft nära kompisar kan jag se nu efter.
Men vi har ju pratat jättemycket om det här. Vad var det? Jo, så här. För när du då som vuxen började prata om att du ville göra en utredning.
Mm.
För att du själv trodde att du hade en diagnos.
Mm.
Så var det ju lite som en blixt från klar himmel. För vi hade inte alls sett det. Eller förstått det, pappa och jag.
Nej.
Men när började du tänka tanken att du... Att det kanske finns någon orsak till allt det här.
Ja, men det var när jag drev stall. Och jag började ju driva stall när jag var 20, tror jag. Eller, ja, det var då efter gymnasiet. Jag jobbade ett eller två år efter gymnasiet. Så kanske när jag var annat. Men...
Jag skrev, kanske hör vår hund här. Jag mässade till pappa. Kan du gå och släppa ut Stina? För han stängde in henne nu. Vi får nog gå och göra det, tror jag. Nu kommer hon efter dig här och springer. Välkommen Stina till poddinspelning. Eller 11 kaffe. Ja, vi var vid att när du drev stall.
Ja, när jag drev stall så hade jag nästan möjlighet, man får väl säga, att ha några personer med NPF-diagnos uppstallade hos mig. Det är fascinerande att de drogs dit.
Vi kanske ska säga för den som inte har en aning att vi bor ju på en hästgård.
Mm.
Och när vi flyttade hit så var det redan en hästverksamhet igång med uthyrning av boxar och sådär.
Ja.
Och sen så tog du över den och var anställd av oss och drev hästverksamheten med uthyrning. Det var väl 20 boxar när det var
då var det några av egna hästar också. Men jag tror att jag har haft 16-18 inackorderingar som mest. Och det är sjukt när man är 20 år.
Ja, verkligen. Ponygrupper och allt vad det hade.
Men det... Ibland har jag blivit ifrågasatt för min ålder när man visar stallplats. Att visa, men hur gammal är du egentligen? Men det funkade väldigt bra. Och då hade jag bland annat då några med autism och ADHD och så. Som de var öppna med. Till övriga också. Och hade även en tjej som arbetstränare här. En som vi har känt hela livet nästan. Och då började jag så här. Då började jag reflektera att oj vad lätt det är att umgås med de här människorna. Och kunde se att andra runt omkring, andra hyresgäster, kunde ha svårt att interagera med dem. Medan jag hade jättelätt för det. Jag kände bara, oj wow, är det så här det kan vara att kommunicera med människor? Blev aldrig liksom, kände mig aldrig dum när jag pratade med dem. Kände mig liksom förstådd. Inte missförstådd. Så då började det nog liksom... gro lite i mig, eller liksom att jag började fundera över det så här, oj, är det här? Jag kanske har en diagnos.
Och vad handlade det om då? Alltså vad var skillnaden i interaktionen som ni hade och som du hade med de, inom situationstecken, vanliga gästerna? Ja. Är det här att man är rak?
Man är rak, ja, precis. Vi var raka mot varandra utan att någon mådde dåligt över det. Det var liksom... Det bara, samtalet bara flöt på.
Man säger det man tänker.
Man säger det man tänker, man förstår varandra. Liksom man, tänker man att jag kan inte ens dra exempel, men ja, verkligen ofiltrerat. Och bara så här... jag tror att jag också liksom... men inte skämdes för mig själv. Som jag ibland kan göra i andra sammanhang, just för att man bör lägga på filter. Så det var väl lite det liksom. Mm. Och också kunde se lite hur de fungerade, vad de behövde för att fungera. Och också kunde så här gå till mig själv då, att men så är jag också. så att jag började ju, och jag hade ju då mått väldigt dåligt av olika anledningar. Haft mycket ångest. Ja, inte mått bra och också, för att gå djupt, så inte velat leva till och från liksom sen jag var tonåring. Och kämpat med det på egen hand. Men insåg då, har ju liksom gått lite i terapi och sådär och fått hjälp, men insåg att jag behöver mer hjälp än så. Så då sökte jag ju mig till jag tror att jag faktiskt ringde akut första gången. Eller om jag åkte in, jag kommer inte ihåg, men fick antidepressiva först. För att man liksom förstod att oj, det här är inte så bra, liksom, du mår inte bra alls. Och det hjälpte för ett tag.
Men bara några dagar senare då, där du gjort ett rum här, eller tagit ut en öppning mellan två rum och gjort som en liten till dig.
Mm.
Och det är ju i november 3 år sedan som du verkligen brakade igenom.
Brakade igenom, ja.
Vad hände?
Ja, men jag hade ju som sagt mått dåligt då till och från under väldigt många år. Men jag tror att det, och hade haft jättesvårt att sova. Jag liksom hade ju förlossningsdepression. Ja. Hade haft väldigt svårt att sova under ganska lång tid. Och hade behövt ta ganska starka mediciner för att kunna sova. Som kan ha biverkningar som inte är så bra. Så jag tror att det var liksom hela grejen av att jag och Mattias bröt upp. Det liksom rasade för mig där. Och jag kände bara att jag orkar inte mer. Helt enkelt. Så att jag vill inte leva mer. Och insåg att så här, jag behöver hjälp med det. Så då åkte du och jag till psykakuten.
Mm, för att du själv ville?
För att jag själv ville. Vad jag inte visste då, nu kan jag ju skratta åt det, men det var ju hemskt när jag insåg det. Var ju att det var en sluten psykiatrisk mottagning för personer som inte vill leva. Där kan du kan inte åka därifrån utan att, om du inte blir utskriven. Och till en början var det jättebra, liksom första 2 dygnen var sköna på så vis att jag, eller sköna, det är fel ord, men det var ju hemskt, men jag hade ju förkylningssymptom, och det här var början av första året med covid, så att jag blev isolerad i väntan på provsvar, och den där provsvaren dröjde, så att jag var ju liksom instängd i ett rum i 2 dygn själv. Och de
visiterar ju en.
Ja, och personal, ja, precis, just det. De börjar med att visitera innan man kommer in, tar alla ens tillhörigheter, tar sladdar, tar allting liksom, för att man inte ska kunna, to be honest, ta livet av sig. Ingen duschslang liksom. Och när man inser det, då inser man allvaret. Att okej, det var så här det var. Lite så här hjälp vad jag gett mig in på typ. Men inser också bara, fast jag måste vara här. Jag måste ta den här hjälpen. Så jag kommer in i det här rummet. Och jag får inte lämna det här rummet då. I och med att jag troligtvis har covid. Och de personalen får inte komma in till mig. Utan de står liksom. När jag har, för jag har ju otroligt mycket panikångest där. Och kan inte sova. Och får ännu mer ångest. Och, de får inte komma in. De står liksom rymdklädda. Jag vet inte vilka det är. Det där rummet var ju också så, det var så mycket död i det rummet. Så att jag minns faktiskt att jag i liksom när jag varit, och de försöker ju hjälpa mig liksom på håll att andas och prata med mig, men jag liksom bara går runt för att jag, alltså också när man inte sover, alltså man blir ju, vem som helst blir ju galen. Men jag minns till slut att jag bara så här, jag bara böjer knä där inne. Och bara ropar till Jesus, du måste hjälpa mig liksom.
Ja, för jag tänkte fråga dig, vad kan du se nu i efterhand vad det var som gjorde att du faktiskt tog dig igenom det här?
Mm. Ja, alltså jag var ju där 4 dygn.
Och jag ringde, och så kändes som flera veckor.
Ja, absolut. Och jag ringde någon gång, jag klarar inte det här. För jag kände att jag gjorde inte det liksom. Jag började nästan må sämre liksom ett tag. Nej, men jag tror att det är kombinationen. Dels av att det är otroligt kompetent personal. Och en jättebra psykiatriker som jag träffade. Som gav mig strategier och som kunde sätta ord på att det är allvarligt, att man behöver acceptera att jag inte klarar det här själv. Olika strategier för att hantera ångest och så, men också liksom bena ut vad beror det på att jag inte vill leva. Så dels det, att liksom förstå att så här, det har varit mig övermäktigt, det som jag har gått igenom, som har varit liksom, som jag har hanterat själv på insidan, det är för mycket för vem som helst att klara av. Men också att jag mötte Jesus där igen, som jag har gjort tidigare i mitt liv. Men hur jag, liksom, hur jag märker att så här, när jag böjer knä där och bara säger Jesus, vart är du liksom? Jag känner inte dig. Vart är du någonstans? Här är jag på botten. Liksom. Vart är du? Upplever att han liksom lyfter av någonting från mig och lyfter mig upp. Liksom. Tar mig vid händerna och också fråga mig faktiskt att jag vill hjälpa dig. Jag vill hela dig, men vill du själv? Vill du bli frisk? Och insåg då att jag inte hade velat det tidigare. För att det blev en trygghet för mig att må dåligt. Det blev en trygghet att så här, det var en känsla jag kände igen. Så då började ju liksom arbetet härifrån.
Mm. Och innan vi går vidare så fick du ju också väldigt handfasta. Du fick göra en lista på vad du skulle göra när den här ångesten kom krypande. Och det kunde vara...
Ja, det kunde ju vara liksom, för det första, det jag fick verkligen lära mig och förstå där, det var att ångesten inte är farlig. Att ångesten går över som nästan som en våg när jag andas på ett speciellt, liksom när man tar lugna, djupa andetag. Ja, men liksom jag fick uppleva för första gången faktiskt att den klingar av. För det har jag inte riktigt gjort förut. Då har jag liksom, det är därför jag har blivit så... otroligt starkt tror jag, för att jag har stressat upp mig själv och liksom inte andats och trott att jag ska dö liksom. Så att dels andas liksom, och sen också så här, konkreta som att ringa Anna som är som min extra mamma som var ett jättestort stöd där också. Ta en promenad, umgås med hästarna liksom, eller ja, jag kommer inte ihåg mer grejer, men liksom konkreta saker som får mig att vara bra. Som hjälper mig att bryta mönstret. Och också söka hjälp igen. Att jag fick ett nummer jag kunde ringa. Men sen efter det så insåg jag att så här, okej, nu har jag kommit hit. Och jag hade ju också börjat en utredning då. Vill jag minnas. Eller om jag började efter.
Ja, jag tror att du hade tagit en första kontakt. Men vi insåg ju snabbt att det här kommer ta alldeles för lång tid. Det var ju 1,5 års väntetid.
Och också att det var så mycket för mig som faktiskt berodde på en diagnos. Men som läkarna ville liksom omvänt påbörja. Att så här, men du har posttraumatiskt stresssyndrom. Vi måste börja behandla det först innan vi kan gå till alltså på djupet. Men jag kände tvärtom. Att så här, fast jag har ju posttraumatiskt stress för att jag har varit med om saker som grundar sig i ja, någonting. Så då hjälpte ni mig att gör en utredning privat.
Och då fick du diagnosen?
ADHD.
Men du blev lite förvånad själv först. För vad trodde du?
jag trodde väl jag hade allt. Nej, men jag trodde absolut att jag hade liksom autism. Just för det sociala och så. Men ja, ADHD. Som för mig handlar om väldigt mycket... Dels liksom impulsivitet, dels att jag känner allting väldigt starkt, att jag inte riktigt kan reglera mina känslor eller har kunnat. Att jag inte riktigt kan reglera min energi, att jag, ja, men det klassiska, börjar massa projekt mitt i natten för att jag inte kan sova och då tar all energi slut, vilket gör att jag inte orkar med det jag egentligen ska göra. Jag... ja, men kan ha jättemycket energi på morgon och gör hur mycket som helst och jobbar. Bla, bla, bla. Sen när jag kommer hem, lägger mig så är jag helt slut. Kan inte resa mig i soffan liksom. Det är många saker.
Ja, och det är ju ett spektra. Det är ju väldigt olika från person till person. Och du fick väl någon...
Jag fick medelsvår. Så att det finns lätt medelsvår och svår. Så jag har en medelsvår variant av det då. Och det förklarar ju allt på något vis.
Hur var det då att få det på papper?
Det var framförallt en lättnad och en förklaring. Aha, det är därför. Det är därför jag fungerar så här. Det är därför jag ser livet på det här sättet. Det är därför jag har svårt att hantera min impulsivitet. Även om det blir bättre ju äldre jag blir, så ger det mig en förståelse och en väldigt stor grace med mig själv, tror jag. Inte att jag vill på något sätt gömma mig bakom min diagnos, men jag är snäll mot mig själv på ett sätt som jag inte har varit förut. För att jag förstår att jag kan faktiskt inte kontrollera vissa saker, utan det behöver jag hjälp med medicin.
Mm. Jag har sett vid flera tillfällen på sociala medier att jag swishat förbi. Ja, nu går min son eller min dotter eller mina barn igenom en diagnosutredning. Och det är så mycket jag känner igen. Borde jag också göra en utredning som vuxen?
Mm.
Och en del svarar nej, men om du klarar, har du klarat det hittills, så varför ska du göra det?
Mm.
Vad är din reflektion kring det att faktiskt göra en utredning som vuxen?
Dels så finns det ju områden, om jag ser på mitt liv, som jag faktiskt inte, det spelar ingen roll att jag har levt med i 30 år. De funkar inte, för att det är inte möjligt för mig att få det att fungera.
Det räcker inte att skärpa sig.
Nej, för det är ofta så som, men skärp dig bara, eller jag bara, men bit ihop bara, eller vad det nu kan vara liksom. Det går inte, för att det är faktiskt psykiskt omöjligt, eller liksom hjärnan fungerar på ett annat sätt än vad en person som inte har det gör. Så dels det att jag tycker att har man, om det begränsar en, om det gör att ens vardag inte fungerar, då ska man ta hjälp. Sen har jag fått liksom faktiskt brottas lite med den här känslan av att alla har det. Det är som att det är en fluga liksom. Och att jag nästan har skämts lite över det. Att, så här,
att få en diagnos,
ja, att få en diagnos. Att det är liksom,
bokstavs.
Ja, att man bara är en i mängden. Att det bara liksom är någonting man får. Men för, alltså, ja, det får man ju av en anledning. För att det tror jag att samhället är inte anpassat för människor. Vilket gör att människor utvecklar det. Men också så här, för min egen del. Jag kan ju säga att jag har alltid haft det. Och jag hade gått under om jag inte hade fått hjälp och påbörjat medicinering och så. Så att lider man av det, så ska man absolut göra det. För att det känns som att man får ett nytt liv.
Och det kanske också kan vara så att man inte förstår att man lider av det. För Nej. Precis som du var inne på, så kanske man inte kan se eller inse att så här är inte livet för alla.
Nej.
Det är inte tänkt att man ska må så här.
Nej.
Eller ha de här känslorna. Att man...
För jag vet ju att jag vet inte hur det är för män, men för kvinnor, om man ser liksom, om vi nu pratar om vuxen, så och även som tonåring, så är det ju väldigt mycket av det typiska ADHD då, som är hyperaktivitet och impulsivitet och så, kan också vara väldigt mycket på insidan. Det kan vara saker som inte syns. Att man på insidan har liksom en... Jag var utan min medicin 2 dagar här för att jag hade strulat lite med recept. Och jag kände direkt en liksom tickande oro. Och nästan som en tickande bomb på något vis på insidan. Och så fort jag tog min medicin, så var det som att det klingade av och jag blev lugn. Så det behöver inte bara vara på utsidan, det kan ju vara på insidan också.
Mm.
Och det är så, tror jag, det är väldigt mycket för kvinnor och tjejer. Vet jag. Det kan vara så för män också såklart, men det tar sig uttryck mer så på insidan.
För visst var det så att de sa till dig att det tar längre tid att sätta en diagnos på en tjej för att man skärper sig?
Ja, eller men precis. För att man... Det visas ofta i liksom... Man ser det mer på tjejer i tonåren. För att man fram tills dess har kunnat hantera det liksom. Mm. Men också med, som det är för alla tonåringar, att man går igenom vem man är och man hittar sig själv, och då när man har den där liksom inbyggen, alltså den kanske hyperaktivitet eller oron på insidan, så det har man kanske inte reflekterat över som barn, utan då har man sysselsatt sig med saker och ting för att inte känna det. Men när man blir tonåring så blir man mer medveten om saker och ting. Och då kanske man inte kan sätta finger på det, men man börjar liksom, den ångesten eller den oron eller vad det är, den blir inte hanterbar mer. Så att man ser ju ofta det i tonåren och också bland vuxna. För att man kanske, liksom som jag, är formad av en skola då, ballettskolan, att med disciplin och med sådär. Så man har hittat strategi, jag har liksom lärt mig att leva med det, men det är inte så hälsosamt.
Nej. Ja. Vi ska börja knyta ihop den här påsen. Solen skiner genom kaffehusfönstret. Det är en fantastisk sen sommarförmiddag. Men till slut, Ellen, vad är det som gör att du ville ha det här samtalet? Vad är det som gör att du vill dela med dig av?
Nej, men absolut för att hjälpa andra människor. Jag brinner verkligen otroligt mycket för psykisk ohälsa och för människor som inte mår bra, för att jag själv har varit där och är på andra sidan nu. Alltså så här, to be honest, hade inte jag tagit hjälp så vet jag inte om jag hade levt idag. Och jag är så sjukt tacksam för sjukvården och för den hjälp jag har fått, att jag är på andra sidan. För det är så här, jag har varit igenom väldigt tuffa grejer. Uppbrott liksom och det ena med det tredje. Men att vara på andra sidan nu och se att så här, känna att jag har ett fantastiskt liv. Att älska mig själv. Igen, jag gjorde det som barn, men att få älska sig själv som vuxen. Mm. För att man förstår. Det är nog det som gör att så här, jag vill kunna hjälpa andra. Och om det som jag, för det är klart att jag många gånger känt så här, varför skulle jag vara igenom det här? Liksom, kom igen. Kan inte liksom livet få vara lite medvind någon gång? Men nu i efterhand kan jag bara så här, oj vad bra att jag gick igenom det där, för att förhoppningsvis så kan det hjälpa någon annan. Förhoppningsvis kan jag få dela min liksom story och hjälpa andra människor att ta tag i sitt, eller vad ska jag säga.
Mm, mm.
Att det finns hjälp att få. Och man pratar ju ofta om att sjukvården inte, man får ingen hjälp och man måste kriga för, man måste liksom vara frisk för att vara sjuk. Och det stämmer ju, tyvärr. Och det är ingenting som jag kan göra något åt, men jag har fått bra hjälp.
Ja, och jag tänker om avslutningsvis att faktiskt inte ge sig om man inte får den hjälpen som man behöver.
Och ta hjälp. Alltså så här, om du har människor i din omgivning som du är nära, ta med dem på den här resan. Säg att jag klarar inte det här själv. Jag orkar inte fightas för att bli hörd eller för att få hjälp. Ta med dig människor som kan prata åt dig eller som kan hänga med dig liksom. Och gör det inte själv, utan så här, finns det någon du kan prata med så gör det. Annars kan ni prata med mig.
Välkommen till psykologmottagningen eller Agemo. Nej, men tack så jättemycket för att du ville dela det här. Jag tror att det kommer att hjälpa.
Jag hoppas det.
Flera.
Mm.
Och vi avslutar igen med att ta hjälp. Det finns hjälp att få.
Ja. Det är ett fantastiskt liv som väntar.
Ja,
verkligen. På andra sidan, ja. Det har jag själv sett.
Ja. Vad ska du göra nu då?
Nu ska jag skutta över till vår nya granne, som jag är så glad att få lära känna. Och ta en kaffe med henne innan jag ska försöka träna innan jag ska hämta sonen.
Och de har ju också en hästgård. Ska ni lägga om såret igen? Eller?
Nej, det ska sitta till imorgon, så att vi ska bara prata. Mm. Vi skulle egentligen prata utan barn, men de är lite förkylda, så kan det vara.
De får hänga runt benen.
Jag
ska faktiskt, tror jag, ge mig ut i blåbärs- och kantarellskogen.
Ja, du har blivit igen. Liksom en...
Vi har din far. Ja. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men det är ju så härligt att bara gå runt. Vi har hittat massa kantareller, plockat blåbär, slänger in en brasklapp. Plocka blåbär om du har möjlighet. Det finns jättemycket kvar i skogen.
Ja, det är helt sjukt.
Och jag läste, det var något som swishade förbi på sociala medier, att en undersökning man hade gjort, äldre personer hade fått äta 2 deciliter blåbär i 90 dagar.
Mm.
en grupp och en annan grupp hade fått placebo. Och man såg en enorm skillnad på minne och vad det nu var.
Ja.
Så blåbär.
Blåbär.
Och likadant med barn.
Ja.
Man hade sett samma sak hos barnen. Nu minns jag inte, men det var flera saker som man som var positiva. Så ut i blåbärskogen.
Och sista, absolut sista. Ta med barnen till blåbärskogen. Mm. Man kan tycka att det är jättejobbigt. Men sätt på de oerma kläder som ni inte är rädda om. Alltså Alessio kan på riktigt vara i skogen i timmar. Han skuttar runt och leker och sjunger och äter och älskar blåbärskogen.
Bra råd.
Nytta med nöje.
Nytta med nöje. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.